Du lyssnar på Firman av John Grisham i översättning av Katie Remmelgas, uppläst av mig, Gerard Hoberstorfer. Kapitel 1. Den äldre delägaren studerade meritförteckningen för 100:e gången och hittade fortfarande ingenting han inte tyckte om hos Mitchell Y. McDear. Inte på pappret i alla fall. Han var intelligent, ambitiös, såg bra ut. Och han var lysten. Med den bakgrunden kunde han inte vara annat. Han var gift, vilket var obligatoriskt. Firman hade aldrig anställt någon ogift jurist och såg inte med blida ögon på varken skilsmässor, kvinnotjusare eller alkoholförtäring. Drogtest ingick i avtalet. Han hade en examen i redovisning. Tog examen som auktoriserad revisor första gången han gick upp på den och ville bli skattejurist, vilket givetvis var ett krav hos en skattefirma. Han var vit och firman hade aldrig anställt någon svart. Något den lyckats komma undan med genom att vara hemlighetsfull och klubbaktig och aldrig annonsera. Andra firmor annonserade och anställde svarta. Denna firma rekryterade själv och förblev liljevit. Dessutom låg firman i Memphis av alla ställen och de skickligaste svarta ville till New York, Washington eller Chicago. McDear var man och det fanns inga kvinnor i firman. Det misstaget hade man begått i mitten av 70-talet då man anställde Harvards duktigaste avgångsstudent som råkade vara en hon och ett geni när det gällde skatterätt. Hon varade i 4 stormiga år och omkom sedan i en bilolycka. Han verkade bra på pappret. Han var deras förstahandsval. Det fanns i själva verket inga andra kandidater det här året. Det gällde McDear eller ingen alls. Den verkställande delägaren studerade en dossier märkt Mitchell Y. McDear, Harvard. Den var tumstjock, skriven med liten stil, innehöll en del fotografier och hade sammanställts av några före detta CIA-agenter från en privat detektivbyrå i Bethesda. De var klienter hos firman och skötte gratis undersökningarna varje år. Det var ett lätt arbete, sa de, att kolla upp inte ett ont anande juridikstuderande. De fick till exempel veta att han gärna flyttade från nordöstra USA, att han hade fått 3 arbetserbjudanden, 2 i New York och 1 i Chicago. Varav det högsta var på $76,000 och det lägsta på $68,000. Han var eftertraktad. Han hade fått chansen att fuska på en tenta i värdepappersrätt under sitt andra år. Han gjorde det inte och fick det högsta betyget i sin årskurs. För 2 månader sedan hade han blivit erbjuden kokain på en juristfest. Han tackade nej och gick därifrån när alla andra började sniffa. Han drack någon enstaka öl ibland. Men det var dyrt att dricka och han hade inga pengar. Han hade närmare $23,000 i studieskulder. Han var lysten. Royce McKnight bläddrade igenom dossiern och log. McDear var mannen för dem. Lamar Quinn var 32 och ännu inte delägare. De hade tagit med honom för att han skulle se ung ut, uppträda ungt och ge ett ungdomligt ansikte åt Bendini Lambert & Locke. Som faktiskt var en ungdomlig firma eftersom de flesta delägare drog sig tillbaka kring de 50 med pengar som gräs. Han skulle bli delägare i den här firman. Med en garanterad 6-siffrig inkomst under resten av livet kunde Lamar njuta av de skräddarsydda kostymerna $1,200 som satt så bra på hans långa atletiska kropp. Han gick nonchalant bort till andra änden av sviten som kostade $1,000 om dagen och hällde upp en kopp koffeinfritt kaffe till. Han tittade på klockan och kastade en blick på de båda delägarna som satt vid det lilla konferensbordet vid fönstret. Prick klockan 2:30 knackade det på dörren. Lamar tittade på delägarna och de stoppade undan meritförteckningen och dossiern i en portfölj. Alla 3 sträckte sig efter sina kavajer. Lamar knäppte översta knappen och öppnade dörren. Mitchell McDear? Frågade han med ett brett leende och framsträckt hand. Ja, de skakade hand häftigt. Trevligt att råkas, Mitchell. Jag heter Lamar Quinn. Nöjet är på min sida, säger gärna Mitchell.